Hej och välkomna till avsnitt 1254 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast om amerikansk politik med mig, Ronny Berggren. Idag är det den 31 december 2020, med andra ord nyårsafton. Här följer därför en uppdatering tillsammans med min kollega Björn Nordström, varvat med lite samtal om året som gått. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Ja, tack så mycket.
Vi ska göra en, ja, inte bara en uppdatering utan årets sista uppdatering. Och det här är faktiskt poddavsnitt 254 för i år av amerikanska nyhetsanalyser. Så att, ja, det har varit ett intensivt år. Och vi ska prata om det här året. Men jag tänkte vi börja med en vanlig uppdatering om det som har hänt senast i USA. Så att du kan börja.
Ja, vi har ju pratat om det här, den här bomben som exploderade i Nashville, i centrala Nashville för några dagar sedan. Nu har de i alla fall lyckats identifiera gärningsmannen. Så gärningsmannen dog, det var en självmordsbombning faktiskt tydligen. Så gärningsmannen dog och det finns ingen motiv än så länge, så ingen vet motivet. Det var en vad de kallar för en lone wolf, så det verkar vara en ensamvarg som då har gjort det här. Ryktet har gått lite grann och spekuleras i att bomben var placerad utanför AT&T, vilket är ett telekomföretag. Och han var tydligen paranoid mot 5G-nätverket. Men det är inget som är bekräftat att det var det som liksom utlöste det här dådet då. Men det är ingen riktigt som vet varför det här har skett. Men de har i alla fall identifierat och det verkar inte vara något annat hot än nu. Så att det här är väl över nu, men det förbryllar många varför det här har skett.
Mm, ja, det förstår jag. Skrivs det mycket om det fortfarande? Eller jag menar nu när man vet att det var inte terrorism, håller på att liksom lägga sig då, eller?
Ja, det skrivs rätt mycket om det faktiskt. Jag tror att just för att ingen vet varför det här hände, så liksom spekulationer pågår ju då naturligtvis. Folk är ju nyfikna på, media är ju nyfikna på. Och precis som under alla, speciellt när det är en ensamvarg då, som verkar vara liksom en, som inte har, jag trodde först att det skulle vara en högerextrem som förbannat på valet, men det visar ju inte alls vara så. Och sen det var ju, ja, men jag visste ju direkt att det här var inte muslimsk terrorism, det förstod jag ju direkt. Men i alla fall, men jag tror att folk, media är ju intresserade av varför det här har skett. Så det skrivs mycket om det. Och man försöker klura ut vad man gräver nu i personens, liksom att det finns ingenting förflutna. När man till exempel, när det är muslimsk terrorist, då vet man det ganska fort. Och det är liksom samma gamla historia som ungefär, det passar in i ett mönster, va? Men nu hittar man inget mönster. Det är ungefär som de här skolskjutningarna lite grann som sker i USA då och då. De här massskjutningarna, va? Då börjar man ju gräva. Det finns mycket mer att gräva i. Man försöker komma på vad är det som kan ha gjort det här. Och nu visar det sig också att det kan ha funnits såna här röda red flags, då, röda flaggor. Då, att en flickvän för 2 år sedan typ varnade för att han var på gång och skulle göra något stort dåd och så vidare. Va? Så man försöker hitta nu vad det kan ha gjort som att det här har skett. Och sen försöka förstå varför det här har inträffat. Och det är det som gör att media spinner vidare på det och liksom försöker det, för att det finns inga svar än så länge.
Just det. Något annat?
Ja, vi har ju pratat om det här förut. Det här att, om du minns, det var ett tag som vi pratade om det här, men det var en kvinna, en vit professor, jag tror det var i Oregon eller delstaten Washington tror jag det var, som påstod att hon var svart, en afroamerikanska helt enkelt. Och sen så kom hon ut och sa att nej, jag är vit kvinna egentligen, jag har bara ljugit för folk. Och det påminner lite grann om det här med Elizabeth Warren, som har sagt att hon är då av indianbörd, men det visar sig att hon inte alls är det. Donald Trump har mer indianblod än Elizabeth Warren. Med andra ord, man utnyttjar minoritets egenskaper för att, vad ska man säga, göra karriär. Och om du vet, det finns en känd skådespelare, Alec Baldwin, han är väl internationellt känd. Hans fru i alla fall har påstått att hon är spanjorska. Så hon har fejkat, hon har pratat med en spansk dialekt, på engelska då. Hon har pratat med en spansk accent och påstått att hon är spanjorska. Men nu har det kommit fram att hon är inte alls spanjorska. Hon pratar flytande engelska, hon är uppvuxen i Boston tror jag det var. Så att hon har också fejkat sitt ursprung. Och många gör det här. Det här visar ju det här typiska vänsterliberala hyckleriet. Oavsett om det är professorn i Seattle, Elizabeth Warren, eller Hillary Baldwin, som hon då heter på riktigt. Det visar det här hyckleriet bland vänsterliberaler. Man skapar ett samhälle där det är en fördel att vara en minoritet. Man ger minoriteter en massa fördelar. Och sen så själv gör man sig till en minoritet. Man, vad ska man säga, man identifierar sig som en minoritet för att kunna dra för att själv kunna dra fördel av de fördelarna man ger till minoriteter. Mm. Det här jäkla hyckleri. Och sen visar det sig att de inte alls minoriteter. De vill bara dra nytta av det de själva skapar för att kunna få göra karriär.
Mm. Ja, otroligt. Och det är likadant den här, vet han för någonting, han som låtsades att han hade blivit överfallen av rasister för att han var minoritet, vuxen skådespelare, vet han för någonting?
Ja, just ja, han spelade i Empire, det här, en känd skådespelare i Empire, nu minns jag inte på raka vad han hette, men det var precis samma sak. Han hade anställt två svarta män som dunkade ner honom och skyllde på att det var vita rasister.
Mm. Ja, men precis. Exakt, det är ett annat scenario, men det är samma princip bakom liksom.
Japp.
Mm. Ja, fler saker.
Trump beslutar sig i alla fall för att skriva på den här COVID relief bill som ska då skicka ut $600 till varje då, till amerikanska folket då. Och även ska då skicka $10 miljoner till Pakistan för genusstudier typ. Men i alla fall, så det var ju det först Trump hotade att han ville göra lägga en veto, men han gjorde inte det till sist. Nu i alla fall, så Trump är förbaskad, han skrev på det för att han ville hjälpa folket, men han är förbannad för han tyckte det var för lite pengar. Och vi har pratat om det förut att Chuck Schumer och Nancy Pelosi och de här The Squad med Alexander Ocasio-Cortez stödjer Trump i det här. Så nu i alla fall har kongressen då, representanthuset, de har godkänt.
Mm.
En separat motion att man ska få $2,000 istället per person. Och Mitch McConnell som är då republikanernas senats majoritetsledare, han är emot den, men han har nu i alla fall hoppat på, det här är intressant faktiskt, utveckling. Mitch McConnell har nu sagt att han är beredd att stödja de här $2,000 per person om vissa andra saker går igenom också. Så han har lagt på några saker på den här bill. En sak är att han vill göra en utredning om valet bara för att se vad är det som har skett i valet. Det är så mycket konspirationsteorier och rykten och allting, låt oss utreda valet. Men den stora grejen som han vill lägga in, vilket jag helt förstår, det finns något som heter Section 230, vilket gör att IT-företag, typ Facebook och Twitter och de här då sociala medieföretagen, de kan blocka, de är skyddade, de är väldigt bra skyddade, de har väldigt mycket skydd att bete sig hur som helst. Med andra ord, de får stänga av Trumps konton, de får stänga av konservativa, de får bete sig lite hur som helst. Om du minns, vi har pratat om det här förut, att Trump ville göra om dem till publicister, att de ska ha samma lagar då som, vad ska jag säga, tidningar och nyhetsmedia.
Mm.
Och det nu är någonting som Mitch McConnell har sagt. Han har sagt, jag är beredd att skriva under $2,000 per person i USA i det här stimulanspaketet. Men jag vill också att de här skydden som Facebook och Google och Twitter och allt de där har, de skydden ska försvinna. Så vi ska kunna hålla de stora IT-företagen, social media och YouTube till exempel då, mycket mer ansvariga för hur de agerar. Och det är någonting som jag tycker är väldigt, väldigt bra.
Mm. Och det visar att Mitch McConnell att det är extremt viktigt att republikanerna behåller senaten, för då förblir Mitch McConnell senatens majoritetsledare.
Ja, absolut. Ja.
Mm. Fler saker då?
Jag såg att... jag tänkte säga att vi har pratat om det förut också, att Gavin Newsom som är han är guvernör för Kalifornien.
Mm.
Och det finns en movement, en rörelse nu i Kalifornien som bland annat, som framförallt demokrater ligger bakom, det är att de vill ha bort Gavin Newsom. De vill helt enkelt ha bort honom som sin egen då demokratiska guvernör. Och i alla fall, det finns tydligen, de har samlat in oerhört mycket pengar nu. Så att det stora hindret har alltid varit pengar. Man måste ha pengar för att göra det här. Så funkar liksom allt med allting, man måste ha pengar. Men nu i alla fall har det varit många stora företag och många donatorer i Kalifornien som har donerat oerhörda summor pengar för att de ska kunna starta processen. Demokraterna, inte republikanerna, demokraterna och Gavin Newsom, en demokratisk guvernör, ska kunna starta processen att få bort dem helt enkelt. Och det är inte riktigt en impeachment. Det funkar inte riktigt på så sätt tydligen. Jag läste lite grann, men jag kommer inte ihåg exakt hur det är, men det är inte riktigt en impeachment. Men det är i alla fall poängen med det hela, för bort den i alla fall. Demokraterna håller med om att han har gjort ett uselt jobb med den här coronastrategin helt enkelt. Det har inte gått speciellt bra för honom i Kalifornien. Så att demokraterna är också trötta på honom.
Mm. Just det. Något annat?
Ja, och det är ett par saker nu till som är bara intressanta. Det är väl mer spel för gallerierna och det blir väl bra underhållning. Det är några republikaner i representanthuset som nu stämmer Mike Pence, vicepresidenten Mike Pence. Som jag pratade om, jag tror i förra podden eller kanske ett par poddar sedan, vi pratade om att den 6 januari så ska ju då elektorsrösterna då liksom räknas ihop. Och i representanthuset i en joint session där både representanthusmedlemmar och senatorer är närvarande. Och den som leder det, vad ska man säga, det är ju vicepresidenten i Mike Pence då. Men han är ju bara det, han är ju som svenska kungen lite grann. Det är bara en ren ceremonial, liksom en formalitet. Han har ingen makt, utan han bara liksom leder det hela, vad ska man säga, utan någon formell makt. Men i alla fall, några stycken republikanska representanthusmedlemmar stämmer nu. Det är baserat på en lag. Det finns en lag som stiftades i början av 1800-talet. Att vicepresidenten inte har någon makt i det hela, utan de har... vicepresidenten ska bara vara som kungen och liksom bara leda, men utan att kunna ha något att säga till om. Men i alla fall, nu har de lämnat in en domstol till domstolen i Texas, och det är naturligtvis då inte förvånande att hamna i Texas, att den lagen som stiftades i början av 1800-talet den är inte förenlig med konstitutionen. Med andra ord, de vill att domstolen i Texas ska kasta bort den lagen, så att Mike Pence, vicepresidenten, får makten att utse vem som ska bli president. Naturligtvis kommer det inte att leda någonstans, men det är i alla fall det som har skett nu.
Och bara för att spinna vidare på det då, problemet med det och med det som händer nu då, det är att republikanerna kommer att tvingas att, ja, på något sätt aktivt gå emot Trump, därför att de har fått stöd av en senator också för att höja det här till debatt. Så att det här kommer att bli en väldigt pinsam situation för Donald Trump, och det här är inte bra för det republikanska partiet, därför att det kommer att splittra partiet ännu mer inför senatsvalet då den 5 januari. Så att jag tycker att det här är beklagligt, men vi får väl se hur allt, ja, hur man spelar ut det här inför senatsvalet framförallt då, för det är det som är det väsentliga.
Ja, precis. Så du nämnde att det är en republikansk senator nu som ska gå in och göra en objection med. Och det var ju, jag nämnde ju, jag trodde det skulle bli Tommy Tuberville. Han kommer förmodligen göra det också, den nya då, som ska sväras in ett par dagar innan den 6 januari. Men Josh Hawley, som är då en ung senator, väldigt skarp, så jag är lite förvånad faktiskt över det. Men nu är det som det är, va? Han är från Missouri. Och han i alla fall kommer att gå in och lämna in en objection. Så nu har de både en senator och representanthusmedlemmar, så nu kan de få göra sin objection. Det här kommer att bli lite cirkus av det, som är ganska roligt, tror jag. Det blir underhållande, det är ingen snack om det, va? Perfekt för media. Men det kommer ju sluta med att representanthuset kommer att rösta och senaten kommer att rösta, och vi vet ju hur det slutar, att representanthuset kommer ju rösta nej naturligtvis, och sen förmodligen senaten med, va? Men det kommer liksom bli lite mer formaliteter och lite mer bråk och tjabbel och bra för tv ungefär, det är ungefär allt. Men det kommer att sluta med att Biden vinner i vilket fall, va? Men det är i alla fall processen som den är.
Ja, jag kan slänga in en sak också då. Det är så att Donald Trump, han har nu benådat 4 stycken vakter från Irakkrigstiden. 4 stycken vakter från det här privata säkerhetsföretaget Blackwater, som var väldigt omtalat då på den tiden då. Och de här var anlitade av USAs militär, men de var kontraktörer, så att de fick lite mer fria händer då. Och det var en incident i Bagdad 2007 där 4 av de här vakterna sköt mot ett gäng civila. Det hade varit en bilbomb där i Bagdad då, och de ansåg att de var hotade, och de sköt, och det var, jag tror att det var 14 civila som dog och väldigt många som blev skadade. Och det höjdes ju jättehårda krav på att de här måste ställas i irakisk domstol. USA vägrade, vilket är väldigt bra då, för att man ska inte lämna ut soldater till främmande makter då. Men däremot sa USA att vi ska utreda det här. Man försökte skydda de här kontraktörerna lite grann då, men justitiedepartementet gjorde en utredning och de fördes i domstol, och den främsta av de här dömdes till livstidsfängelse och de andra fick några årtionden, och Donald Trump har nu benådat dem. Och jag tycker att det här är, ja, jag kan inte bedöma om det är rätt eller fel att benåda, men däremot så vet jag att jag stödde de amerikanska soldaterna till 100% under Irakkriget 2007. Jag tänkte faktiskt själv åka till Irak 2007, det visste du inte, Björn, men jag hade en kompis som flög helikopter, och han ville ha en person som, ja, jag kan ju ingenting, vare sig om jag är inte soldatutbildad och jag kan absolut inget om helikoptrar, men min uppgift var väldigt enkel. Min uppgift skulle vara att öppna dörren för de här soldaterna som skulle flyga med och stänga dörren och kanske ge dem en flaska vatten. Det var min enda uppgift, medan han skulle vara pilot då. Men det vart inte av, för det hände andra saker, men det var någonting jag övervägde totalt på största allvar då 2007. Och jag var ju en stor fan då av USA och de amerikanska soldaterna. Jag intervjuade många soldater på den tiden, så att jag minns det här med Blackwater, och jag minns också att soldaterna, de ville ju alltid att man skulle stå upp för soldaterna, och det höll jag helt med om. Men Blackwater var ju ett slags mellanting, det var ju en privat firma då, och ja, var det här rätt eller fel att benåda? Jag vet inte, men däremot så det är komplicerat sånt här, och min syn på saken, det är att man borde jämföra med hur skulle amerikanska soldater ha blivit behandlade i samma situation, för de fick frihet att göra relativt mycket på goda grunder, därför att det var kaos i Irak, Al-Qaida i Irak som sen blev ISIS, de gömde sig bakom civila, de klädde ut sig till civila och de använde hur många brutala metoder som helst. Sen fick USA skulden både av Iraker och av Europa, men alltså USA var där och skyddade civila, så att det var helt fel att lägga skuld på de amerikanska soldaterna. Men hur som helst, alltså det är intressant att det vore att veta hur amerikanska soldater skulle bli behandlade i samma situation och om domen mot de här vakterna på något sätt var politiserad. Därför att USAs regering hade ju en önskan att stå på god fot med den irakiska regeringen, så att då ville man ju visa att vi kan upprätthålla rättvisan även när ni har blivit drabbade av våra soldater, och då kanske det fanns något politiskt motiv att ge dem ett straff fast de kanske inte var liksom helt skyldiga. Vem vet? Det vet inte jag då. Men det skulle vara intressant att få svar på. Men hur som helst, Trump har benådat de här och jag är vare sig negativ eller positiv, men jag tycker att det är intressant och det väcker många minnen för mig.
Ja, och jag har inte heller någon kommentar till det andra. Presidenten har makten att benåda hur presidenten vill, och det är inte mycket man kan göra åt det annat. Gillar man det roligare, det spelar inte längre av. Presidenten har makten att göra det här, så enkelt är det.
Mm, precis. Ja, har du något annat?
Ja, Donald Trump är utsedd till årets mest admired. Vad betyder det? Årets mest
beundrade.
Beundrade person, ja. Barack Obama har vunnit den titeln, var det 7 år i rad eller något sånt där. Men i alla fall i år blev det Donald Trump. Och det är ganska intressant med tanke på ett allt helvete som han har gått igenom, med tanke på hur media har behandlat Trump helt enkelt. Trots att media har gjort allt de kan för att förstöra hans liv och smutskasta och så vidare, va? Så han ändå utsett till årets mest beundrade person. Så det är intressant, före Michelle Obama och före Barack Obama.
Ja, och vi kan säga att det inte är en tidning som har utsett honom, utan det är Gallup som har gjort en undersökning. Så att det är amerikanska folket, antar jag.
Det folket är det, precis.
Mm. Okej, något mer?
Ja, den här muren som vi snackar, Mexikomuren i alla fall nu, 450 miles, vilket är då, vad kan det vara, 60-70 mil och sånt där, kommer att vara byggd nu innan presidenten slutar. Så att Trump har lyckats bygga 70 mil i alla fall av den här muren. Det är ganska långt igen, men 70 mil, det är väl någonstans från Skåne till Stockholm typ.
Ja, och det är väl ungefär en fjärdedel av längden. Jag tror att det är 320 mil som gränsen mellan, ja, den amerikanska gränsen mot Mexiko är.
Ja, så att han har fått rejäl ordning. Och det finns, som vi pratade om i ett par poddar förut, det finns rejäla summor pengar för att fortsätta bygga muren. Och eftersom pengarna är redan allokerade från kongressen, så kan inte Biden gå in och stoppa det, för det är kongressbeslut. Så muren kommer att byggas ytterligare säkert med ett tiotals mil som Biden inte kan göra någonting åt. Som pengarna finns redan, kongressen har redan liksom gett bort pengarna. Och, så det, och det är under Trump med. Så att även om då Trump inte längre blir president, så kommer muren att byggas och man kan då ge ytterligare många mil till vad ska man säga, äran till Trump för det här bygget, därför att det skedde under hans vakt. Han som fixade fram pengarna helt enkelt.
Ja. Något annat?
Jajamän, ICE, vilket är Immigration and Custom Enforcement. Det är, vad ska man säga, inte gränspolisen, men det är väl en slags det är en polisverksamhet i USA som då åker och snabbt och arresterar illegala invandrare, framförallt när de har begått brott.
Mm.
De i alla fall har sagt att den typiska illegala invandraren som arresterades, som anhölls i USA, har begått 4 brott i USA. Som andra ord, illegala invandrare som anhölls i USA har medelsiffrorna 4 brott. Och det är oerhörda siffror, alltså, hur mycket brott illegala invandrare begår här i USA. Det är ju inte alla, det är inte nödvändigtvis alla som begått våldsbrott, men det är mycket brott som begås av illegala invandrare. Det är ingen snack om det, va?
Mm.
Och jag förstår att liksom Trump vill försöka stoppa det där och säga, men tyvärr så demokraterna har inte intresse av det. Varför de vill upprätthålla den här höga brottsligheten bland illegala invandrare, det förstår jag inte.
Nej, och Trump, han inte bara vill stoppa det, han har ju stoppat väldigt mycket. Jag menar, Trump har pratat om MS-13, det här gänget som kommer utifrån och liksom ställer till brutala saker i USA. Han har tagit hårt ton mot droghandeln. Jag menar, det här är ju en av Donald Trumps profilfrågor, och det har helt att göra med muren och de här liksom parallella frågorna. Så att det här är, alltså med Biden som president, så kommer förmodligen de här oroligheterna som har att göra med illegal invandring och gränsen och så att öka. Så är det ju tyvärr.
Ja, kaoset, vi kommer att börja se mer av de här, jag tror du nämnde i förra podden och så där, några poddar sedan. De här karavanerna kommer ju dra igång igen och vi kommer att se det där, och Biden kommer ju inte göra mycket, han kommer ju vända ryggen till, va? Så det är inget mer med det.
Mm. Något annat då?
Jajamän, Bidens, vi har pratat om det förut, att Biden då, man ser skillnaden på Biden och Trumps, vad ska man säga, inställning. Trump har ju då pratat om han blev kritiserad då för att han inte tog, han påstår att inte ha tagit coronaviruset på allvar och så vidare. Och han nämnde ju också att han ville inte skrämma folk, tvärtom, han vill försöka uppmuntra folk. Han vill inte skrämma. Biden i alla fall har gått ut och nu liksom försöker skrämma ihjäl folk i alla fall, att ungefär som att corona kommer att ta livet av er alla om det inte gör som jag säger ungefär. Mm. Så man märker att Bidens hans message, hans budskap kommer att bli mycket mer, vad ska man, mörk, medeltida, alla kommer att dö i coronaviruset och så vidare och så vidare, va? Så man kommer att se en skiftning från vi kommer att klara här, ekonomin kommer att till en väldigt negativ mörk bild av vad som kommer att ske, va? I syfte, och jag tror också att det gör med att man vill skrämma skiten ur folk, och sen vill man naturligtvis då själva då, först skrämmer vi människor och sen så ska vi presentera vår lösning, och vår lösning är ju då mer regleringar, mer kontroll, mer makt åt oss, då fixar vi det här, va? Det är ungefär så Socialdemokraterna ungefär.
Ja, det finns också en intressant sidodiskussion om det här. Jag vet inte hur aktuell den är i USA, men du kan upplysa mig om det. Och det är att i länder som Spanien till exempel, det är väldigt angeläget nu om att alla ska vaccinera sig. Och jag är helt för vaccin, tycker att det är jättebra. Men det kan finnas bieffekter och sådär. Vi har inte alla svar där. Och det finns en stor skeptisk rörelse till vaccin också. Och jag tycker att man ska vaccinera sig, men däremot så ska man ha friheten att välja såklart. Det är helt självklart att man ska kunna neka vaccin. I Spanien tror jag att det är så, har man säger visst, ni får välja att inte vaccinera er, men gör ni det då kommer vi ha registrerat att ni inte har vaccinerat er, och är ni ovaccinerade får ni inte komma in på sportevents och liknande, därför att vi behöver en flockimmunitet, och det kan vi bara få om ni vaccinerar er. Alltså, hur går den debatten i USA?
Den har inte dratt igång på riktigt. Det har väl varit lite småsnack om det, men den är inte riktigt aktuell just nu, men jag tror att den kommer att komma igång, och jag tror inte det kommer att komma igång genom att politiker drar igång den debatten. Jag tror att det kommer att vara företag, till exempel sportevenemang, vem som nu bestämmer över dem kommer att säga att för att ni ska få gå in på det här sportevenemanget så måste ni kunna visa upp ett vaccineringskort ungefär. För ni, flygbolag till exempel, kan ju, privata företag med andra ord, kan ju säga då att om ni vill flyga med vårt flygbolag så måste ni visa upp att ni är vaccinerade. Så jag tror att det kommer att bli inte politiker som kommer att driva det, utan det kommer att bli privata företag. Konserter till exempel, de som då, privata företag som liksom driver konserter då med, vad ska man säga, de här rockgrupper och vad de här musikgrupper och så vidare, va? Broadway, de företagen kommer att säga att för att ni ska få komma in och titta på Broadway-föreställningar eller gå på den här rockkonserten eller vad det nu är, då måste ni kunna visa. Jag tror det kommer att ske på ett mjukare sätt, men det kommer fortfarande ske. Det kommer fortfarande verkställas, men det kommer inte dunkas ner av politiker, liksom dunkas på oss av politiker, utan det kommer att ske andra vägar, fast det kommer att sluta med samma sak ungefär.
Men tror du att politiker kommer att, jag menar, USA är mycket mer frihetligt sinnat än vad Spanien är, så jag menar, tror att det kommer att bli, definitivt kommer ju republikaner att protestera mot det om det skulle vara tvång och så, men kommer även demokraterna göra det, tror du?
Jag tror en äkta liberal tror jag kommer inte att göra det. Så nu säger ordet demokrat, vem är, pratar vi om? Alexandra Ocasio-Cortez, hon är ju demokrat, men hon är ju inte direkt liberal. Men hon skulle ju stödja det här naturligtvis. Hon tycker att det är jättebra att vi tar kontroll över människor så att, och påtvingar dem ett vaccin på ett eller annat sätt. Men om du har en Joe Manchin som är senator från West Virginia till exempel, han är väl mer en klassisk liberal och mer moderat om man säger så. Han skulle nog kunna tänka sig att vara emot den tanken. Va? Så att jag tror att när det gäller demokrater, det beror på att prata om vänsterfalangen eller normala mittendemokrater helt enkelt. Va? Men jag tror att oberoende väljare, jag tror att i USA så tror jag det finns mer påtryckningar bland oberoende väljare, bland normala människor, att säga att ni kan inte liksom påtvingas det här om vi inte vill. Just det du nämnde, frihet. Vi vill ha frihet att välja själv. Men slutligen så kommer det vara privata företag, eftersom mycket drivs av privata företag i USA. De kommer att bestämma att för att ni ska få ta del av vår business, vår företagsverksamhet, oavsett om det är flygning, konserter, gå in i en affär, då där tror jag att det finns ingenting politiker kan göra åt det helt enkelt, va? Och det tror jag republikaner kommer att motsätta sig, men att besluta företagen sig för någonting, så blir det ju så. Det ser vi ju, det här med Facebook och Twitter, med de här att de gör shadow banning, att de gör de här att de blockar konservativa röster och så vidare, va? Då spelar det ingen roll vad politiker säger helt enkelt, va?
Nej visst. Fler saker.
Marco Rubio är skitförbannad på. Marco Rubio är en senator från Florida. Han är ursinnig på Anthony Fauci. Därför att Anthony Fauci har sagt hela tiden att det här flockimmunitet kommer att ske om ungefär 70-75% vaccinerar sig. Nu kom han ut bara för några dagar sedan, samma Anthony Fauci, sa det kommer att behövas 90% som vaccinerar sig för att flockimmunitet ska kunna ske. Och han nämnde det i en intervju med New York Times då, Anthony Fauci. anledningen till att han skrev upp siffran från 70-75% till 90-95% är att Fauci sa, jag ville inge hopp hos folket, jag ville inte liksom skrämma upp människor, va? Och Marco Rubio blev ju rosenrasande, och han har ju rätt i det här. Han sa att, jaha, det är okej alltså att Anthony Fauci går ut och ljuger, totalt ljuger, om istället för att presentera verkligheten i syfte om att liksom presentera ett mer positivt budskap.
Mm.
Och problemet som Fauci sitter inför nu är att han har ljugit om det här tydligen. Han erkände att han ljög om det. Det här är liksom officiellt, han erkände. Det sa han till New York Times. Jag ljög om det här. Jag liksom tryckte ner siffran. Men att jag ville bara liksom, det skulle låta bättre.
Mm.
Vad är det mer han har ljugit om? Så fort som man, trovärdigheten försvinner ju, va? Man börjar ju fundera. Han har ju varit i tv var och varannan dag under lång tid då, Anthony Fauci. Och vad är det mer han har ljugit om nu egentligen? Man börjar liksom undra, liksom, vad är det egentligen som är sanning och lögn nu? När den här stora grejen, när man har då tänkt sig att flockimmunitet 70-75%, ja men det fixar vi. Jaha, det är egentligen 90-95%, vilket han visste om, men han ville inte säga.
Nej. Vi får se hur diskussionen om det går helt enkelt. Ja. Något annat då?
Ja, och på tal om coronaviruset, en kongressledamot, en person, han heter Luke Letlow, han är från Louisiana, han vann. En ny kongressledamot, han vann kongressvalet då i Louisiana för att bli representanthusmedlem. Han har dött i coronavirus bara igår.
Hmm.
Som andra ord, för bara en dryg månad sen så vann han representanthusvalet och skulle bli då representant i Louisiana, för Louisiana i kongressen i Washington DC, och nu dog han i coronaviruset. Han var bara 41 år gammal.
Ja. Det visar verkligen fara med det, och att vaccin är bra. Sen så bör siffrorna vara rätt och sådär, såklart. Men, mm.
Ja, och jag såg en annan hemsk grej som också hände. Det var två personer i delstaten Connecticut som tog livet av sig, för båda var smittade av corona.
Okej.
Okay. Och de ville helt enkelt inte... det var två personer. Mannen sköt ihjäl kvinnan och sen la han sig själv bredvid kvinnan då på sängen och sköt ihjäl och tog självmord. För att, och sen så... De hade väl kanske lämnat någon lapp eller något sådär, men i alla fall förklaringen i alla fall var att de var smittade corona bägge två, och de ville inte bli lidande av det. Det skulle bli sånt helvete för dem att gå igenom, om de skulle kunna gå igenom det. Och det visar ju liksom fruktansvärt det här är alltså. Och människor då som går och säger att ja, det här är bara påhitt, det är ett hoax, det finns inte. Ja.
Mm. Men det visar också, alltså nu vet jag inte hur sjuka de var, men alltså de måste ha blivit väldigt uppskrämda. Det kan ju ändå att de inte var så extremt sjuka i det läget, vem vet alltså. Men,
de verkar inte vara det, precis.
Så att rädslan men, är också... Men, ja.
Precis, jag tror också det är framtidstron. Man liksom, jag tror att människor börjar tappa lite framtidstro. Speciellt nu när man ser att Anthony Fauci ändrar siffran från 70-75% till 90-95%. Det är en stor jäkla skillnad, va? Då börjar man liksom tänka att det finns ju ingen framtid för det här längre. Om i princip varenda person måste bli vaccinerad. Då vet vi, det kommer de ju inte göra, va?
Mm.
Det här går ju i skogen. Så jag tror att människor blir helt enkelt rädda för att det finns ingen slut på det här.
Nej. Något annat?
Nej, det var det jag hade på min lista idag.
Då kan vi ju lite grann i alla fall titta tillbaka på året 2020, det år som nu har gått. Och jag såg faktiskt nu ikväll då, så såg jag en film på Netflix som heter Death to 2020. Och det är en komedi med Hugh Grant och Samuel L. Jackson och många andra. Och de sammanfattar helt enkelt året 2020 på ett väldigt komiskt sätt då. Och det här är en väldigt bra, jag ska gå igenom det de pratar om i den här filmen då, för det är en väldigt bra, det är ju en komedi då, så att de driver väldigt mycket med Trump och med republikanerna, och de försöker också driva med, ja, alltså med demokrater och så, så att man försöker att alla håll, men det märks ändå att det är liksom ganska vänsterliberalt, för att det är alltid hårdare pikar mot republikanerna då, och mot nidbilden av republikanerna. Men då går vi igenom ganska bra ändå saker som hänt i USA det här året, och jag kan då gå igenom listan, och du får gärna fylla i, Björn, om du kom på något annat. Men året började med att USA dödade Irans general Qasem Soleimani, och det var ju då en person som var, han var ökänd därför att han var en som ledde de här iranska Quds-styrkorna, och han var en av ledarna när Iran bedrev terror mot amerikanska soldater i Irak på 2000-talet också. Så att, på Trumps order så dödades han, så att året började så. Sen så fortsatte det också med den här riksrättsprocessen då mot Donald Trump, och Donald Trump vart ju då friad av republikanerna i senaten, så att den misslyckades, försökte att fälla honom då, och demokraterna försökte verkligen, alltså Nancy Pelosi och alla de här var på, men han klarade sig då. Det som sen hände under året, det var ju då att Biden, Joe Biden, Biden, han vann primärvalet och blev demokraternas då kandidat. Sen kom coronakrisen, det hade ju börjat redan under våren, men det kom på allvar där i mars i april, och det var ju då hela världen började bli liksom varse om att det här som det, vi har hört om på nyheterna, det är inte bara i Kina utan det är också här hos oss. Efter det då, kring maj, så då dödades ju den här svarta mannen George Floyd i Minneapolis, Minnesota, och hela den här nya vågen av Black Lives Matter började, och sen kom ju Antifa och alla de här våldsamheterna då under sommaren. Under hösten så präglades ju nyheterna då såklart av kampanjen. Biden som mest fanns i en källare och kampanjade online, och Donald Trump som höll stora massrallys, och det vart ju stora rubriker om allt det då, och ännu större blev rubrikerna när Trump sen fick corona under hösten, och då vart han ju hånad av många därför att han hade ju själv inte haft mask så ofta, men han fick corona och han fick också väldigt bra behandling, så han skrev ut sig väldigt snabbt och var tillbaka på kampanjen igen då väldigt snabbt. Sen så kom ju då valet, och valet var ju väldigt annorlunda, för det var ju väldigt många poströster, någonting som man då skulle ha för att just att det var en coronakris, och Trump hade ju manat sina anhängare att inte poströsta, så att de flesta poströster gick till Biden, och det var ju mångt och mycket Donald Trumps eget fel att det blev så, skulle jag säga då. Och Biden vann valet, men Trump har ju bestridit den här valsegern, och de striderna fortsätter, och det som väntar nu då, det är ju senatsvalet, runoff-valet i Georgia den 5 januari. Så att där har vi en kort sammanfattning. Sen ska sägas också att nu så här på slutet av året så har ju också det här vaccinet, som i mångt och mycket är Donald Trumps förtjänst genom Operation Warp Speed. Många av de här vaccinerna som har tillkommit genom Operation Warp Speed eller på andra håll, men ändå påverkade av allt det här som USA drog igång med att företag måste storsatsa på det här. Det har ju börjat användas i, ja, till och med i Sverige nu tror jag, och i England och i USA, så att ett väldigt händelserikt år. Har du något att tillägga, Björn, som jag missar här?
Ja, jag tänkte snarare tillägga, jag funderar på det här med vad var anledningarna till att Trump förlorade valet. Jag tänkte bara tillägga, det är inte riktigt det här, men i alla fall. Så det är tre, det kan man väl koppla ihop lite grann. Så tre anledningar tror jag att Trump förlorade valet. Det här med riksrättsprocessen, och sen det här med hur media. Så media har varit en oerhört stor faktor till att tror jag Trump förlorade valet. Jag tror att om media hade behandlat Trump på samma sätt som de hade gjort med Obama, då hade Trump vunnit valet med största sannolikhet. Så jag tror media i USA har, och det är någonting som jag också vill nämna, att har varit extremt partisk och extremt smutskastande mot Trump under, inte bara i år, men under en längre tid. Och det är någonting som jag tror vänsterliberaler och de här som Netflix-filmerna och nu, det är sånt att missa, va? De vill inte nämna sånt, men media har varit oerhört partisk. Och sen ett par saker jag bara tänkte nämna snabbt är att Trumps, hans vägran att uppmuntra folk att bära mask, och han liksom, även om han stoppar flyg från Kina, så han liksom vill inte att folk skulle bära mask, och det var någonting som jag tror vanliga människor börjar begripa, att mask var nog bättre än inte mask. Jag tror att han förlorar en hel del väljare i mars, april, maj, när demokraterna ville att man skulle bära mask, snacka om det, men Trump ville det inte. Jag tror att många oberoende väljare börjar tycka att Trump verkar inte riktigt förstå vad det här är. Och den tredje saken jag tänkte nämna, det är att första debatten, jag funderar mycket på det där, första debatten mot Biden då, inför presidentvalet då, tror jag han gjorde bort sig totalt. Så att de tre sakerna gjorde, tror jag, att Trump har förlorat valet. Jag tror att han hade kunnat överkomma två av dem, men alla tre tillsammans blev för mycket. En eller två hade han kunnat fixa, men alla tre, det liksom blev, vad ska man säga, gränsen på något sätt. Bägaren rinner över.
Mycket bra analys, jag instämmer helt. Det var väldigt bra analys av varför Trump förlorade, så att väldigt bra. Inför 2020 då, så tänkte jag bara berätta för er som lyssnar att amerikanska nyhetsanalyser kommer att fortsätta precis som förr. Vi kommer att uppdatera om det senaste som händer i USA då. Och nu blir det en liten annan approach med Joe Biden som president då, så att det blir en lite mer oppositionsrapportering än det varit under Donald Trump-åren. Men så funkade amerikanska nyhetsanalyser även på 2010-talet innan Trump blev president då, fast då var det ju en blogg då främst som jag drev och inte en podcast. Podcasten kom, eller den kom 2012, men det vart ju mer aktiv då under senare år, så att det kommer att bli samma slags rapportering, men kanske en liten ny infallsvinkel. Och jag personligen, för egen del, jag kommer att ägna lite mer av 2020 åt annat än att rapportera om USA. Jag kommer att rapportera, men kanske inte lika ofta, och jag kommer att skriva mindre på sociala medier. Och en orsak till det är att jag vill få mer tid att studera, och då vill jag alltså studera amerikansk historia. Så att jag kommer att ägna lite mer tid åt amerikansk historia 2021 och lite mindre tid åtminstone åt sociala medier. Men jag kommer absolut inte att släppa amerikanska nyhetsanalyser eller USA-rapporteringen. Så att, ja, har du något att säga inför nästa år, Björn?
Nej, jag tänkte som jag sagt förut, det ska bli intressant att se. De som tror att Joe Biden är frälsaren som ska rädda världen och rädda USA, de kommer att bli besvikna väldigt snabbt. Så att jag tror att alla guld och gröna skogar som han har utlovat kommer att visa sig bli något helt annat. Och det ska bli intressant att rapportera. Så det jag tänkte bara nämna för att avsluta det här, det är att Jim Acosta, som du vet, den här CNN-reporten då, som har varit rapporterad från Vita huset och varit extremt kritisk till Donald Trump. Han är ju en extrem hycklare. Han har ju sagt rakt ut nu att nu när inte Trump är vid makten längre så kommer jag inte rapportera lika mycket om president. För jag vill inte rapportera om Joe Biden riktigt. Och det har ju att göra med att man vill inte helt enkelt påskina vad Joe Biden kommer att göra, alla fel som han gör. Utan då vill man istället mörklägga det genom att inte säga någonting. Mm. Och det är ju vidrigt alltså.
Verkligen, verkligen. Ja, och det visar att det kommer behövas en sund rapportering även 2021. Men med det sagt så tänkte jag bara önska alla er som lyssnar ett gott nytt år. Och ja, jag antar att du också gör det, Björn.
Jajamän, gott nytt år och vi hörs väl snart igen.
Det var avsnitt 1254 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast som finns för att ge det perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna med en gåva på swishnummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Gott nytt år, kära lyssnare.